när folk upplever skarpt läge så vänder man sig till public service i väldigt stor utsträckning och man får väldigt höga tittarsiffror, och det är där man lyssnar på Ekot och man tittar på presskonferenser och så. Och det här blir den lägereld där vi skaffar oss gemensam kunskap, en bild av läget och ger grund för samtal vid köksborden och frukost, bland frukost eller under frukostbestyren och sådär. Och det här gäller ju naturligtvis. Det är ju extra angeläget när det gäller såna här riktigt allvarliga tider som vi tyvärr ligger närmare oss idag än vad det gjorde när man tittade på det sändningstillstånd som gäller idag.
Välkommen Göran Hägglund till nystarten av Novus Sanity Check.
Tusen tack för det.
Det var ju nästan ungefär 6 år sedan vi såg sist, konstaterade vi båda precis här innan. Och det har ju hänt en del, då hade du lämnat politiken några år innan. Men nu är du både ordförande i Systembolaget och sen inte så länge också leder du public service-utredningen. Bland annat, du har nog många andra saker också. Ja. Är det något mer du vill komplettera med?
Ja, jag gör ju ganska många olika saker, men jag vet inte vad som är relevant i det här sammanhanget. Jag är ju lite som hänger samman med det som jag har gjort i politiken som minister, kanske. Jag är ordförande för Cancerfonden som jag tycker är väldigt angeläget och ett hedersuppdrag att få ägna sig åt en sån organisation som har en sån starkt förtroende, samlar in så mycket pengar och finansierar så mycket, får man ju säga, hur man än mäter, av den allra mest angelägna forskning vi bedriver i Sverige. Jag ägnar mig lite åt elnät genom Ellevio, jag ägnar mig lite åt kollektivtrafik genom ett företag som ägs av nästan alla kollektivtrafikleverantörer, och jag konsultar lite grann. Så att jag har ganska många olika uppdragsgivare, men uppdragen har trots allt ganska mycket gemensamt. Och jag har liksom lyckan att kunna få göra sånt som jag tycker passar in när det gäller mina drivkrafter, som jag handlar väldigt mycket om att få hamna i nya sammanhang, lära mig nya saker.
Och göra lite nytta, kan jag tänka mig.
Ja, det är andra att bedöma, men förhoppningsvis kan man göra någon liten nytta.
Ja, men det är helt övertygad om. I förra avsnittet var Erik Fichtelius gäst och vi pratade om, alltså han är ju uppfann ju ordet konsekvensneutralitet. Idén bakom är väl inte ny, men epitetet kommer från honom. Och just medias roll i samhället är någonting jag ser hela tiden. Vad är liksom orsak och verkan? Oftast byggs den kollektiva bilden av en fråga via media. Och det har ju sen sina effekter på politiken, på förtroendet, kring samhällsutvecklingen och även framtidstron som sådan. Så att, och just media som en maktfaktor är det också allt fler som ser. Jag har en ännu icke publicerad undersökning där 30% av de som röstar på Sverigedemokraterna anser att journalistiken är de som har mest makt i samhället. Alltså mer än politikerna. Men det är kanske heller inte så förvånande. För att media har ju även dömt deras parti, det parti de sympatiserar på under många, många år. Liksom, och faktiskt tagit ställning mot det. Så att de ser ju kanske direkt effekterna av det här. Vi tittade också på i den undersökningen, som jag ska få ut någon gång, om man tycker att de talar sanning. Då var det både om politiker talar sanning, men också om journalister talar sanning. Och kanske inte helt oväntat då, sverigedemokratiska väljare då, som stack ut mest, det var inom alla väljarkårer, ansåg att journalistiken hade mest makt, men att de inte talade sanning. Och det är ju här någonstans som liksom medias utmaning kommer. Vi har väldigt många undersökningar tidigare som visar också att en majoritet av svenska folket anser att media driver sin egen agenda. Alltså inte kanske regeringens eller oppositionens, utan sin egen agenda. Så mediamakten är ju helt central i allmänhetens ögon. Men jag har svårt att se att den tas på allvar i den omfattningen. Det är liksom dels där ligger min oro. Och public service är den största aktören också i svensk nyhetsmedia. De har högst förtroende, vilket kanske inte säger så jättemycket när man jämför med att kvällstidningarna i princip har negativt förtroende. Men de är ändå någon form, men de är en väldigt viktig instans. Och jag har insett också att stark public service är helt avgörande för en stark demokrati. För är du ekonomiskt beroende av nyhetsproduktionen, då har du inte råd att göra ett bra jobb i den omfattningen som du hade annars tänkt. Du måste vara oberoende. Och det innebär ju faktiskt också ett ekonomiskt oberoende, inte bara ett politiskt oberoende. Så att liksom den här långa utläggningen så kommer det rakt in i din fråga.
Men det finns ju ganska mycket i det här som är, alltså är det sant som media förmedlar? Ja, då får man ju säga att nästan allt är sant. Men den bild som vi sammantaget får blir inte sann i meningen att den speglar verkligheten som den ser ut. Mm. Utan det blir ett uppsamlingshit för avvikelser från det normala. För det ligger i medias natur att spegla det som är avvikande, såklart. Mm. Jag menar, det är ju inte, alltså, har en person blivit skjuten i natt så är det klart att nyheten är person skjuten i natt. Det är inte att alla minus en överlevde ännu en natt. Det skulle bli en konstig nyhet. Utan media speglar det som avviker. Avvikelserna blir sammantaget en bild som ju inte är den som vi som medborgare riktigt känner igen oss i. Är det här en ny sak? Nej, så har väl media alltid funkat, men det är ju några saker som möjligen förstärker det här. Det ena är den ständiga förekomsten av kommentatorer som inför makthavare eller intervjuer med makthavare både i förväg förklarar vad den här makthavaren kommer att säga och varför, och i efterhand varför makthavaren sa det som han eller hon gjorde och varför, och lägger till rätta så att säga. Kommentatorerna har blivit oändligt många fler och tar sig större friheter än vad man gjorde för då media kanske i huvudsak refererade. Nu tycker man att man behöver lägga till rätta eller förklara för människor hur det där ska tolkas. En annan sak är väl också det här med snuttifieringen som händer. Att förr i världen, om man hade en nyhet om någonting som har inträffat, så kanske man bäddade in det i ett sammanhang för att visa att det här är en avvikelse. I nästan alla sammanhang fungerar det här bra, den här gången gick det fel därför att. Men nu blir det så att det trycks ihop, komprimeras, görs allt mer klickvänligt så att det bara blir en kort nyhet som inte bäddas in i ett sammanhang som gör att du och jag kan se den så att säga, verkligheten i stort och spegla den här nyheten i det sammanhanget. Så att det här är bara ett par saker som jag kommer att tänka på när du för det där resonemanget. Men att det accentueras ju hela tiden, det här bilden av att media får en och faktiskt har en allt starkare roll och en allt större roll för hur vi upplever tillvaron. Och jag tror också att det finns risker med det här, nämligen att om vi börjar tro att speglingen av tillkortakommanden inom vården eller när det är SJs förmåga att leverera tåg i tid eller äldreomsorgen eller polisen eller vad det nu kan vara. Om bara tillkortakommanden speglas så börjar vi ju tro att allt håller på att gå åt skogen och ger oss kanske en mer negativ syn på tillvaron än vad vi skulle behöva ha. Och kanske att lösningarna, som ju många gånger på samhällsproblem är rätt komplexa. Vi börjar istället leta efter de väldigt enkla lösningarna som kanske är enkla men inte ett svar på samhällsproblemen. I det här sammanhanget så är det ju förstås då väldigt intressant att fundera på, är det någonting som skiljer ut public service från andra mediekanaler? Är det någonting där man kan ställa högre krav och ha större förväntningar på public service i förhållande till andra aktörer? Och det tycker vi är rimligen, att public service ska stå inte enbart för det som är omedelbart säljbart, utan stå för en relevant och bred nyhetsförmedling som också fördjupar och utbildar oss att förstå tillvaron lite bättre. Belyser samhällsproblem, möjliga lösningar med lite olika perspektiv och ingångar. Men att man inte blir en del i kören av de som bara beskriver saker och ting utan att sätta det i ett sammanhang och gör det i de termer som är de mest säljande. Mm. För det unika med public service är ju att man inte är vinstmaximerande på det sätt som andra är.
Nej, men precis. Och en sak som jag har pratat med väldigt många redaktionschefer och redaktionsledare på många mediehus. Och jag jobbade ju med SVT faktiskt 6 år. Men en av anledningarna varför jag inte kände att vi kunde fortsätta var att det blev för snuttigt. Det förminskade våra undersökningar. Vi fick inte vara avsändare för analysen av vår undersökning, utan det skulle SVT själva göra. Och då hamnar man rakt in i den här risken att vi blev en del av en politisk polarisering som kanske inte var sann, men det var lätt att få det till att det ser ut som det. Vi måste vara oberoende. Det behöver ju public service vara också, såklart. Men jag kan inte ta ansvar för nyhetsvärderingen, och det ska jag inte göra. Men jag måste ta ansvar för våra avsändare. Och det är lite skrämmande att jag inser att nu att morgontidningarna, Svenska Dagbladet och GP, har en bättre inställning till den här rollfördelningen som borde vara helt självklar för en så stark aktör som public service. Men det handlar ju inte, det här är inget gnälltal för Novus, utan tvärtom, vi gör våra grejer. Men jag har sett hur det förändras ganska radikalt på sista tiden, och det oroar mig också. För att, jag ser ju effekten i våra undersökningar. Jag ser att man ser att media anses vara politiserad. Public service anses vara en politisk spelare. Även om det fortfarande är den enda aktören som SD-sympatisörer i princip har som primär nyhetskälla. Men de ser att den är partisk. Mm.
Och det där tycker jag är intressant. Alltså, bland alla andra partiers väljare så är ju i mätning efter mätning förtroende för public service fortfarande väldigt högt. Man kunde önska sig ännu högre naturligtvis, men väldigt högt om vi sätter det i relation till andra saker som mäts. Om man då tittar på SDs sympatisörer så är det klart att över tid så kan man tänka sig, för den händelse partiet planerar att bli ett ännu större parti, så kan man ju tänka sig att det närmar sig, så att säga, hur medeltalen ser ut. Och man kan också tänka sig kanske att när partiet blir mer etablerat så blir också mediebilden en annan, och därmed förstärks också förtroendet. Men även med siffrorna som de ser ut nu, där SD-sympatisörer har ett väsentligt lägre förtroende för public service än vad övriga partiers sympatisörer har, så är det ändå så att givet andra storheter som man mäter så är ändå förtroende för public service högt. Alltså, det är en väljargrupp som har ett lägre förtroende för riksdag och regering och myndigheter och nästan allt vad du mäter. Så att public service står sig relativt väl, trots att siffrorna är lägre än vad det är för andra partier och sympatisörer.
Nej, men absolut, då skulle man lägga ner public service så skulle den gruppen inte ha nyhetskälla. Det är ett par saker som jag ser. Det handlar egentligen inte om SD-väljaren som sådant, även om vi har pratat ganska mycket om det. Men det som jag ser som den här aktiva oppositionen, som kan ta sig uttryck på lite olika sätt, drivs av en rädsla och en oro. Den oron och rädslan får man via nyhetsrapporteringen. Och sen kanaliseras den till att man behöver ha radikala förändringar. I senaste väljarbarometern som vi nyligen släppte så skrev jag lite som att, alltså, det skapas en bild att politiken kan ha en omedelbar effekt på att lösa ett problem. Alltså, det är så media behandlar politiken. Men vi vet, jag tror att Riksbanken tar ju 12-18 månader att få effekt på ränteförändringarna. Även då behandlas det som att man ska gå på en dag. Även Riksbanken behandlar det som att man ska gå på en dag. Jag förstår inte varför man ändrar en gång i kvartalet. Men det är en annan sak. Men där vet vi att det är ett trögt instrument. Politiken vet vi också är ett trögt instrument om vi tänker efter. En lagstiftning tar ju sin tid. Men det behandlas som att det ska vara omedelbart. Och därför blir det ju ett krav på ännu starkare och starkare åtgärder för att få en effekt. För att än så länge har det inte hänt något. Vi fortsätter att skruva upp den här volymen.
Man stämmer av redan. Stämmer av det som annonserades för 3 månader sedan, men som inte träder i kraft förrän om 3 månader. Och så säger man, det här hade ingen verkan. Ja.
Exakt, och då blir det ännu mer krav. Det här bottnar sig i en väldigt stor oro och en missuppfattning kring hur samhällsfunktionerna fungerar. Alltså hur makten arbetar via myndigheter och lagstiftning. Men det är ju där media skapar det felaktiga perspektivet.
Mm. Men är det inte också så att politiken ibland förstärker detta?
Absolut.
Alltså man ger intryck, särskilt när man är i opposition, att fattar man bara det här beslutet som är vårt unika förslag nu, så skulle vi imorgon ha frid och fröjd i tillvaron.
Absolut.
Och man ställer saker och ting i utsikt som alltså mot bättre vetande dessutom, för man vet att det här är långsiktigt verkande företeelser, och om man överhuvudtaget kan se några effekter av det.
Ja men verkligen. Och det är ju, kan jag ju säga, liksom, det är en medveten lögn. Det är det ju. Men du belönas av den lögnen. Och det är väl det här samspelet som är problemet. Belöningsstrukturen för politiken är att komma ut i media. Och då anpassar man sig efter medias logik just nu. Där man kan raljera lite med och säga att det behöver inte vara sant, men det är förjävligt i alla fall. Mm. Alltså det är ju lite den logiken som ligger i media. Där det var därför jag hade med Erik Fichtelius. Just därför att man brukar använda konsekvensneutraliteten allt mer som en ursäkt för att det inte behöver vara sant. Men det har blivit en twistning i det ordet. Det finns exempel på det där en ansvarig utgivare har sagt att det vore bra om det var sant, men vi är konsekvensneutrala. Med andra ord har man fått det till att vi har ingen makt. Mm. Alltså vi ska bara rapportera det vi tror är sant för tillfället. Då har vi fel. Ja, men vi var ju konsekvensneutrala, vi rapporterade, vi trodde var rätt. Mm. Men man gjorde inte jobbet längre. Men det där gör ju också att politiken belönas av att inte tala sanning. Du blir inte granskad, utan du får, sen blir en diskussion kring som den SDs politiska vilde nu, det var en debatt mellan två partiledare om en tredje persons, två andra personers agerande mellan varandra. Och jag tyckte det var helt obegripligt, och det här var ju aktuellt i livesändning. Jag förstår inte hur vi kom dit. Mm. Det är helt fel fokus.
Mm. Ja, här finns det väl incitament, höll jag på att säga, både för media och för politiken. Politiken att delta i den här dansen som gör att det ändå blir lite annorlunda än vad vi skulle hoppas att det var. Men jag tänker ibland på att vi efter många år när man i politiken, jag ska inte säga att man kunde säga vad som helst, för det kunde man inte, men man behövde inte alltid visa hur underbyggt de egna förslagen var, så kom det en tid, kanske i början på 2000-talet, och som sträckte sig kanske 10 år, när den vanligaste frågan kanske på presskonferenser var källa på det. Har ni kollat detta med RUT? Och RUT skulle då utläsas som riksdagens utredningstjänst. Och man var tvungen nästan för att kunna få ett förslag förmedlat. Annars refererades det också, men i andra termer, att det var verifierat att de här beräkningarna, eller vad det nu kunde handla om, höll. Hänvisningarna gav stöd för det förslag eller det som man ville beskriva som parti. Och då blev det nästan ett tag lite löjligt att liksom värderingarna fick en väldigt liten roll, och att det som man kunde räkna på var det enda som kom fram. Men nu har vi ju kommit dithän att jag har svårt att tänka mig att den frågan överhuvudtaget ställs på någon presskonferens idag, utan det tycks mig som att du nästan kan hävda precis vad som helst och du kommer undan med det på något sätt, för att det här sänds rätt ut till svenska folket. Om vi går tillbaka lite grann till det här med förtroende för public service och så finns det ju en grupp som har ett väldigt lågt förtroende. De här befinner sig ofta i högerkanten, om man ser enligt den vanliga höger-vänsterskala. Och den normala bilden, eller den stora bilden, är ju den att de som konsumerar mycket public service har också ett stort förtroende för verksamheten. De som konsumerar lite har ett väldigt litet förtroende. Och det är klart, har man hamnat på så att säga kant med public service, så är det lätt att man söker efter det som bekräftar den världsbild som man har, nämligen att det här är ett gäng vänstervridna idioter som försöker dupera svenska folket och leda dem i fördärvet på något sätt. Och alltså, hur kan man, har du någon idé om det? Alltså, hur skulle man kunna, alltså, hur bygger man förtroende gentemot den här gruppen igen om förtroendet en gång har, det kanske inte har raserats en gång för alla, men går det att hitta smarta vägar för att hitta nya sätt att bygga relation?
Ja, alltså egentligen, alla kommer du inte kunna fånga, men nu trycker man ju ut folk till det. Och delvis är det ju det att du faktiskt gör med, alltså plast på skatten tycker jag är ett tydligt exempel. För det var ingen i Sverige som begrep hur våra plastpåsar kunde hamna i floderna i Asien. För det var ju så man beskrev det här, att våra plastpåsar åker ut i havet. Det var därför vi inte måste ha plastpåsskatt. När vi har de bästa återvinningssystem som finns i Sverige. Det krävs inte många minuter att inse att det där påståendet är faktiskt inte sant. Sen kanske vi ska ha plastpåsskatt ändå. Men orsaken till den var en direkt felaktighet. Vi importerar ju plast för att elda upp den från andra länder. Så att det, liksom, det håller inte, och det kunde de flesta väldigt fort se. Medan ministern fick säga det helt utan att bli ifrågasatt. Sen kommer en oppositionsledare som fick kommentera det här, och journalisten stod egentligen bara och flyttade mikrofonen. Och när då media inte reagerar på, det är bara för ett så tydligt exempel, men på uppenbara felaktigheter där journalisten egentligen inte ens förstår själv hur i hela friden här kommer sig, så bekräftar det allt fler om att media kan inte ens göra sitt jobb. Man verkar vara en del i någon form av propagandamaskin. Och jag hade ett seminarium med några forskare från FOI för något år sedan också. Och där liksom de pratar om att konspirationsteori är egentligen ett mindset. Det är inte en konspirationsteori. Och det handlar ju också om, precis sammanfaller med här, när du får bevis på att makten ljuger för dig. För det är det som händer, och när då media blir den absoluta makten för den här gruppen och de ljuger, vilket de gör bara med clickbaits, det är också en lögn. Och det blir helt oförklarligt, det blir direkta faktafel som man inte ens försöker rätta, utan man fortsätter i den falska världen, tillbaka till plastpåsskatten som fortfarande är obegriplig utifrån argumenten som är. Så kommer du att trycka ut fler till alternativa faktakällor. För de här som har trillat hela vägen, om du har haft, vilket du säkert har haft, precis som jag, det finns inga som refererar till så mycket källor som dem. Men det de behöver är auktoritet och professionalism. Alltså det de behöver är inte en politisk analytiker som kommenterar någonting. De behöver ha auktoriteter i TV som faktiskt är riktiga auktoriteter inom sitt ämbete som också får problematisera frågan. Det går inte att välja sida kring kärnkraft till exempel. Det är en komplicerad fråga. Media kan inte ta en ställning där. Utan skulle ta in en tråkig gubbe eller tant som faktiskt är med å ena sidan och andra sidan och tredje sidan. Sen ska man fråga politikerna, och då blir ni tvungna, som du och jag pratade om för 6 år sedan, att ja, det är inte så himla lätt, men vi väljer den här sidan. Vilket alla politiker egentligen vet, om de tvingas säga det så kommer de erkänna det. Så att egentligen det enda du ska göra, det har även sagt för hela SVT:s redaktion, journalister, så här, nej, på med slipsen. Gör ert jobb, var professionella. Det är då ni bygger förtroende. Men det går inte att ha förtroende för sitt jobb om man inte gör sitt jobb. Det är ju så enkelt så det finns inte. Och det gäller alla yrkesgrupper, det gäller allting. Det gäller undersökningsbranschen, det gäller journalistiken. Varför skulle de vara annorlunda? Den här gruppen som den har ju ökat. Den har ökat ganska kraftigt på senaste tiden. För att det är fler som ser det här plastpåsskatteexemplet. Och blir då övertygade om att det är en lögn. För att allt nytt kommer med någon liten reflexmässig slagsida åt något håll. För att du inte hinner göra ditt jobb. Och varför du inte gör ditt jobb är för att man har bestämt sig för att läsaren och tittaren egentligen inte är värd att göra jobbet för. Man har bestämt sig för att det inte finns en efterfrågan på den, för att du tittar på den högt skrikande ytterligheterna på sociala medier som aldrig har varit representativt för någonting. De är självpåtagna röster för folket, men de är väldigt sällan folkets faktiska röst. Mm. Så det är egentligen digitaliseringen som gör att det här man har inte hinner göra sitt jobb, man får inte en möjlighet att göra sitt jobb, arbetsgivaren förstår inte arbetsmiljöproblemet och bieffekten eller liksom effekten på samhällsbilden över att man inte låter journalistik få ta tid också. Det handlar inte om allt eller inget. Det är ju alltid det. Du måste göra en mix såklart. Ibland är det ganska dåligt att inte direkt sända en en sportevent. men däremot, och riksdagsdebatten kan vara kul någon gång då och då. Men kanske inte två partiledare som diskuterar en politisk bild och var en andra parti. Alltså, syftet är svårt att förstå. Mm.
Jag tror också att den här gruppen som hamnar lite vid sidan om i meningen inte alls har förtroende för public service eller möjligen media i stort. Lite hittar varann också i sociala mediesammanhang och den typen av tänkande kanske också premieras där eller förstärker varann när olika, jag ska inte kalla det enbart konspirationsteori, det kan vara konspirationsteori, men det kan ju också vara en i grunden djup misstro mot auktoritet eller mot företeelse, public service eller företrädare som man tycker inte gör ett bra jobb. Eller som möjligen medvetet ljuger. Och då hittar man varandra och börjar man väl tänka i den typen av termer så är det väldigt lätt att man exporterar det till andra områden också, inte bara där man först har identifierat det. Så jag tror att fler har fått en möjlighet att sända, vilket ju i grunden är väldigt bra, men leder också till att en del kanske också går vilse i tillvaron. Men sociala medieplattformar tror jag spelar en jättestor roll i det här sammanhanget. Sen ska man också inte bortse från det faktum att liksom om i många tidningar så är det ändå så att utrymmet för att spegla en händelse är ganska litet för den som ska skriva. Om man tidigare kanske, möjligen idealiserar jag, men så liksom fanns det ett samhällsproblem, man beskrev det och sen så beskrev man att det här är ändå ganska ovanligt därför att, och så förklarar man hur någonting hängde ihop. Om det var socialförsäkring, pensionssystem eller vad det kunde vara. Idag så vet man att man har x antal tecken i en ganska hårt mallad tidning. Så här ska det se ut och du ska locka till läsning. Och det är klart, då drar man på den person som upplever sig eller kan beskriva att han eller hon har råkat illa ut och kanske har råkat illa ut. Men om man tar Märta får jättelåg pension. Och hur ska man kunna leva på det här, säger Märta. Och så gör man en historia som beskriver hur dåligt det här är för henne. Men man beskriver inte liksom hur systemet är tänkt att fungera. Att vi genom de avgifter som vi betalar under vår yrkesverksamma tid så avsätter vi resurser som gör att vi kan lyfta en pension senare när vi har slutat jobba. Och den här lite lärande, utbildande rollen får stå på undantag när man jagar läsare eller uppmärksamheten bland de som prenumererar på en tidning till exempel. Och det här tror jag gör att jobbet för ganska många journalister blir också lite tråkigare och kanske också främjar en viss typ av läggning framför den här utredande, grundliga arbetssättet. Så är det klart att den får en klapp på huvudet som drar fler klick till redaktionens utbud av nyheter.
Men absolut, och egentligen blir det ju, alltså sociala medier, just som du pratar om den här gruppen då som hittar varandra. Ja, helt plötsligt så det som händer där är ju att den tysta majoriteten hittar ju inte varandra. Utan den här lilla högljudda majoriteten får helt plötsligt känslan av att alla tycker som dem. Och det var länge sedan nu, men det var folk som kontaktade mig. Alla jag känner röstar precis som jag. Så hur kan det här partiet bara ha så här lite? Alltså det har hänt ganska många gånger under året. Och det är lite samma effekt liksom. Att du, för att du ser då.
Ja, men, och det är den här bubbeltillvaron där vi lever alla i våra sammanhang.
Exakt, och det är ju en helt naturlig psykologisk effekt också, men den har ju förstärkts. Men det som då blir problemet med det är ju också att det är i grunden inget problem. Om det finns, det fanns nämligen en inbyggd tröghet i media för innan internet. Alltså tryckpressen kunde inte gå snabbare. Tidningen skulle komma ut på morgonen eller kvällen. TV sände när de sände och det gick inte att köra livesändningar lite var som helst och hur som helst. Och då fick du köra en liten buss. Alltså det var trögt. Det gjorde att du var tvungen att vara mer kreativ kring en nyhetshändelse. Du hittade dina olika vinklar beroende på din roll som nyhetsproducent också. Kvällstidningen var kvällstidning, morgontidning var morgontidning, Aktuellt var Aktuellt. Nu är alla på något sätt kvällstidningstv och konkurrerar med exakt samma vinkel samtidigt, för att alla får i samma livesändning. Och det här kanske är en fear of missing out som blir för redaktionen också. Om inte vi sänder det här, då kanske vi har missat ett scoop. Och då blir du ju kidnappad i tekniken och här och nu. Och kreativiteten försvinner ju även kring vinklar. För att i gamla världen, om någonting hände på kvällen, kunde kvällstidningen skriva att det var en skjutning. Och morgonen efter kunde man börja gå lite mer på det. För då var ju den nyheten redan död för den redaktionen. Du var ju tvungen att vara smart.
Skjutningen var konstaterad. Nu fick du föra det här vidare. Ja. Att vad kunde ligga bakom?
Ja, men,
så här gör polisen.
Ja, precis. Och det där ser vi också i undersökningen. Om vi tar Charlie Hebdo-dådet, så kontaktade både SR, SVT och TV4 oss efteråt, så vi fattar inte, alltså det här grov förenkling, men vi förstår inte varför vi hade tittare, för vi var så slöa. Och de kunde ju ändå konstatera att de hade tittare. Och det vår undersökning då visade var, att det var våra tre undersökningar faktiskt, det var lite kul att alla tre frågade oss, men var att, ja men, Aftonbladet var först. Men de gick dit för att konstatera om någonting har hänt. För att de kunde ju ha nyhet även om inte något hänt. Men om det fanns det bilder där, då hade det verkligen hänt. Sen gick man till public service, men även till TV4 för att kunna förstå varför. Så deras sändningar hade ju det här förtroende och auktoriteten som sen kunde ge någon form av perspektiv och förklaring. Men det intressanta med det här är att SVT släppte vår undersökning publikt. Aftonbladet plockade upp den och la på sitt löpsedel: SVT, Novus, Aftonbladet var bäst. Så att när jag pratade med journalister på SVT så sa jag, jävla skit, Aftonbladet var bäst. Nej, de var först. Ja, i deras värld var det bäst. Men det var ju inte det i er värld. Men just hur det också, för det är ingen som hade sett, de hade inte haft tid att läsa den där undersökningen. Så i deras bild blev då att ja, men vi måste bli som Aftonbladet. Och det finns ju en annan dimension i det här också som händer, och just det här man kan ondgöras av alla kommunikatörer överallt, att det är jättesvårt att få en fast tjänst som journalist. Så behöver du ha ett hus eller en bil, ja då kanske du måste sluta. Eller är du duktig kanske du inte orkar och bara köra clickbaits. Du blir inte journalist för att göra clickbaits. Så att det finns ju en kompetensdränering som har skett under väldigt, väldigt många år också, tyvärr. Som ju också skapar en yrkeskår som inte längre är ha fokus på den här gamla tidens journalistik som jag tror fortfarande behövs. Så det finns ju många samverkande faktorer som gör det här väldigt, väldigt problematiskt. Men det enda jag har sett som inte har försvunnit är efterfrågan. Och i alla marknadsekonomier, även nyhetskonsumtionen, borde det vara ganska viktig faktor. Men man måste ju förstå det. Och lita på att det finns en efterfrågan. Har man ingen marknad, då ska man ju lägga ner.
En del av upplevelsen är också det här större sammanhanget och hur saker och ting hänger ihop och varför det blir som det blir. Och där kanske man ibland drar sig för att man kanske inte tror att det finns tillräckligt intresse för att fördjupa sig lite mer och se lite längre. Lära sig lite ytterligare än vad man kan.
Nej, men så är det. Och sen riskerar du också tillbaka till den här lilla gruppen då, grovt förenklad konspirationsteoretiker, men de som har tappat tilltron också, att du förhåller dig ganska mycket till dem och vill på något sätt säga att de har fel. Men problemet är egentligen inte, och man pratar om det som en faktaresistens, men det handlar inte om det. Det handlar om att de inte litar på dig som auktoritet längre som nyhetsredaktion. De har hittat andra auktoriteter som faktiskt ger en förklaring som kanske inte är sann, men den blir logisk. Och Åsa Wickfors pratar om falsk forskning till exempel, och utifrån det också. Och det finns ju någonting i det, men du kan så otroligt lätt bygga upp den bilden just nu, för det finns nämligen inte, alltså nyhetsmedia försöker inte att förklara längre. Alltså det är tyvärr ett, liksom i min värld, och det handlar inte bara om Sverige, det handlar inte bara om public service. Men däremot finns det många andra aktörer som gör allt för att skapa en förklaringsmodell. Så här går det till, det här är orsaken, jag vet vad som hände och så vidare. Och du triggar alla de här osäkerheten, känslan, rädslan, och du får en förklaring. Och den behöver inte vara jätteenkel, så har du gått hela vägen ut längst ut så kan det vara ganska komplexa förklaringar. Så det är ju inte att man är dum i huvudet. Däremot så har du tappat tilltron. Du har skapat nästan en negativ effekt genom att du inser att du har blivit lurad hur kanske hela ditt liv. Ditt liv har varit en lögn. Du har fått en uppenbarelse som att det här är en konspiration, det är en lögn. Och det, titta, det är lögn där, lögn där, lögn där. För att, vilket många gånger kan bara vara slumpmisstag, men det kan också vara kopplat till en medvetet avsteg från konsekvensneutraliteten som man håller så pass högt. Och så man driver ju folk dit. Och sen när du börjar motarbeta den gruppen och säga att de är dumma eller att den här källan är lögn. Om du är en lögnare och säger att någon annan ljuger, det blir inte bättre. Mm. Mm. Du förstärker du ännu mer genom att försöka jaga dig istället för att bara nej. Det här är en påminnelse att vi måste göra ett riktigt jobb. Inte hålla på att tala om att folk är idioter. Nej, foka på och gör det jobbet ni vet eller måste. Alltså varför ni finns. Jag vet ingen annan bransch som har två grundlagar som liksom stöd för sin affär. Det är ganska starkt tycker jag.
Den här public service-utredningen ska ju bland annat titta på. Dels ska man förbereda ett så kallat sändningstillstånd då för public service-företagen för en 8-årsperiod. Vilket ju är jättelång tid. Man ska beräkna och föreslå ekonomiska ramar för företagen. Vi ska skriva ganska mycket lagtext som bland annat handlar om en teknikneutral lagstiftning istället för det som idag föreskriver sån här nuvarande ordning. Vi ska också titta på alltså till följd av omvärldsläget om inte annat så har det aktualiserats public service roll i händelser av riktigt allvarliga kriser eller krig. Och det är klart att det finns lägen man kan föreställa sig när det är otroligt viktigt att vi i bred mening här, vi som samhälle når ut till varandra med relevant information om händelseutvecklingen, om vi skulle bli invaderade eller ryssen knackar på dörren på något sätt. Hur når vi ut med information till alla medborgare på ett trovärdigt sätt? Och det där bäddar vi också ganska mycket för naturligtvis under fredstid. Alltså vart folk vänder sig för att söka information när det verkligen gäller. Historien har ju hittills visat till exempel under pandemin att när folk upplever skarpt läge så vänder man sig till public service i väldigt stor utsträckning. Och man får väldigt höga tittarsiffror och det är där man lyssnar på Ekot om man tittar på presskonferenser och så. Och det här blir den lägereld där vi skaffar oss gemensam kunskap, en bild av läget och ger grund för samtal vid köksborden och frukost, eller under frukostbestyren och sådär. Och det här gäller ju naturligtvis, det är ju extra angeläget när det gäller såna här riktigt allvarliga tider som vi tyvärr ligger närmare oss idag än vad det gjorde när man tittade på det sändningstillstånd som gäller idag. Men det där är också en ganska spännande fråga att resonera omkring. Hur bygger man förtroendet under lugna omständigheter så att det finns där under omständigheter som är allt annat än vad vi skulle önska?
Mm. Ja, men verkligen. Och det som lite oroar mig också just utifrån det här, för att alltså, apropå jag pratade om makt innan och grejen är att jag tror på riktigt att media är mäktigare än politiken idag i hela västvärlden. Det gjordes en demokratiundersökning från Gallup för 10 år sedan där de tittade på status på olika synen på demokrati, tilltron till demokratin i många länder. Tilltron till demokratin då, eller kanske 15 år sedan, var högst i Ryssland. I USA var det med, då hade det varit skönt med en militärjunta, var en grupp som tyckte för att få ordning på det där träsket. Liksom. Det här var innan Trump ens hade träsk. Så det kanske var
han hamnade rätt nära.
Ja, men exakt. Exakt. Ja. Men grogrunden ligger där. Och det som den analysen missade, som jag nu jobbat väldigt mycket med, är att man tittade inte på om media är oberoende eller inte och digitaliseringens effekt av ett oberoende media. Som då också glömmer bort sin makt. För att om det är något en diktator vet så är det medias makt. Och den som blir vald på demokratiskt sätt fast har auktoritära idéer. Det första man då gör är att styra upp media. Så att de förstår. Men jag tror inte att media i västvärlden förstår. Och det här är ju just den här svagheten som gör att en auktoritär ledare kan bli demokratiskt vald. för att man kan trycka på de här svaga eller blinda fläckarna i media. Och ta då, om vi lägger in AI och deepfakes som en dimension i det här också, det enda du kommer kunna lita på i en sån värld är redaktionen. Du kan inte lita på klippet. Det är källan du måste lita på. Så egentligen innebär inte det att nyheter blir ointressanta, men redaktionen kommer att bli viktigare. Det är otroligt lätt att...
Det tycker jag är en jättebra poäng. Och en väldigt viktig poäng. Och det där grundar man ju för i vardagen. Alltså i varje dags gnetande med att sätta ihop till exempel nyhetsinslag eller att göra en rapportsändning eller ett ekoinslag.
Verkligen. Och det kanske får vara slutorden då. Mm. Vi har pratat väldigt länge. Vi skulle kunna hålla på länge som helst, känner jag.
Så är det verkligen.
Ja, stort tack.
Tack själv.